allra första avsnittet av Jesaja 53s podcast. Jag heter Melody Sundberg och är redaktör för Jesaja 53. Vi är en kristen onlineplattform som publicerar artiklar som går lite djupare i Bibeln, men även vittnesbörd, bibelfrågor och svar samt en del kristen apologetik. Vi har extra fokus på frälsningen, Guds försoningsverk, sista tiden och Jesu tillkommelse. I detta första avsnitt så kommer vi faktiskt börja med ett ganska allvarligt men ett väldigt, väldigt viktigt ämne, nämligen synd och sanning. Vad är synd och vilka är syndens konsekvenser? Hur får vi Guds förlåtelse och varför behöver vi den? Jag hoppas att denna undervisning ska bli till välsignelse för dig och tack för att du lyssnar. För några år sedan kommenterade jag om synd i ett internetforum. Och jag skrev då till en kvinna på följande sätt att genom tro på Jesus kan du få förlåtelse för dina synder. Och då kom det in en man som blev väldigt, väldigt upprörd och han skrev: ja, men den här kvinnan, hon har inte gjort någon synd i hela sitt liv. Och jag har tänkt igenom det här under åren som har gått och funderat lite kring varför blev det så upprört när jag talade om synd. Och jag tänker att det nog kan ha varit så att vi hade ganska olika syn på vad synd är. När jag förberedde det här så bestämde jag mig för att jag skulle lägga ut en fråga på min Facebook och fråga mina vänner vad deras definition av synd är. Jag fick då väldigt intressanta svar som kan sammanfattas i att en del tyckte att synd, ja, men det är att bryta mot lagen. Det är alltså någon form av brottslig handling. Och andra tyckte att synd behöver visserligen inte innebära en brottslig handling, utan det kan handla om olika typer av själviska handlingar. Och det här tycker jag är väldigt bra definitioner. För absolut, brottsliga handlingar är synd och likaså själviska handlingar. Men frågan är om dessa beskrivningar räcker. Och det är lite det jag har tänkt att tala om idag. Det är så här att ordet synd kanske förknippas mest med kristen tro och Bibeln. Och jag tänkte att vi skulle börja med att läsa vad Bibeln säger om synd. Och ett sätt att börja på är att ta reda på vilka människor Bibeln säger har syndat. Så jag tänkte att vi börjar med att läsa i Romarbrevets tredje kapitel och 23 vers. Där skriver aposteln Paulus så här: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Så går vi till Gamla testamentet och läser en vers till ifrån Saltarens 14 kapitel och 3 vers. Där står det: ingen finns som gör det goda, inte en enda. När vi läser det här så förstår vi att Bibeln har nog en vidare definition på synden vad många av oss har. Åtminstone så måste det handla om mer än brottsliga handlingar. Enligt Bibeln är alltså alla syndare. Är det verkligen så? För om det stämmer så är ju det väldigt allvarligt. För jag tror ändå att de flesta av oss håller med om att synd nog inte handlar om så goda handlingar. Jag namngav den här predikan Synd och sanning efter en bok med samma titel av predikanten Frank Mangs. Jag måste säga att han har en ganska ovanlig inledning till sin bok. Jag tänkte faktiskt läsa upp den här. Han skriver: jag kan inte säga att det varit något nöje att skriva ner dessa kapitel. För svärdet har gång på gång träffat min egen själ. Och jag tror knappt att det blir något nöje att läsa dem heller. Jag tror att det här jag ska säga idag inte blir så jätteroligt att höra heller. I alla fall inte till en början. Men jag har under flera veckor känt mig manad av den helige ande att tala om det här svåra ämnet. För även om definitionen av synd som jag fick på Facebook är bra, så handlar de mer om människor än om Gud. Och det är om Gud det jag ska säga idag ska handla. Jag hoppas att det jag säger kommer att träffa ditt hjärta precis som det har träffat mitt. För idag ska vi ta reda på vad Bibeln, vad Gud, anser om synd. Så hur definieras synd i Bibeln? Jo, när Bibeln talar om negativa handlingar så använder den ord som kan kännas lite ovana för oss moderna läsare, såsom orättfärdighet och överträdelse. Orättfärdighet innebär beteende som är omoraliskt och orättvist. Det kan handla både om sånt som är fel mot lagen, men det kan också handla om det som är fel i människans karaktär, liv och agerande. Överträdelse innebär att avvika från sanning och rättrådighet och att synda. Och det är då vi kommer till det tredje ordet, synd, som är det vanligaste av Bibelns dåliga ord. Det är så här att jag tycker att det är väldigt intressant att gå tillbaka till Bibelns grundspråk som till största delen är hebreiska och grekiska och kolla på vad orden betyder. Få en djupare förståelse av Bibelns begrepp. Och nu är det ju så här att jag kan absolut inte hebreiska och grekiska, men det finns väldigt bra källor på internet som förklarar de här orden. Så jag har då kollat upp vad synd är på hebreiska, och det är chata, utan att kunna uttala det ordentligt. Och på grekiska är det hamartia. Chata har faktiskt en väldigt intressant betydelse. Jag blev väldigt förvånad när jag såg det. Det betyder nämligen att misslyckas eller att missa målet. Så man kan säga att det finns en väg som är rätt, och det är vår plikt att inte missa den. Så i Bibeln innebär synd att missa målet. Och vilket mål detta handlar om kommer vi till lite senare. Men varifrån kommer då synden? Bibeln består av 66 böcker, och idag kommer vi att hoppa väldigt mycket mellan olika böcker, men jag anger var du kan hitta bibelorden när vi läser upp dem. Så jag uppmuntrar till att läsa hela sammanhanget själva. Det finns ju, för er som inte har bibel hemma, så finns det ju att läsa gratis på nätet. Jag kan lägga med en länk här också så att du hittar till den. Så att svaret på varifrån synden kommer finner vi faktiskt redan i Bibelns allra första bok, som är första Moseboken. Och den handlar bland annat om hur Gud skapade jorden med alla dess levande varelser och de första människorna, Adam och Eva. I första Moseboks första kapitel och 27 vers läser vi: "Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem." Och redan här får vi reda på flera viktiga saker. För till skillnad från vad de flesta påstår idag, alltså att vi är utvecklade från djur, får vi reda på att människan helt skiljer sig från djuren. Gud skapade människan till sin avbild. Vi är alltså gjorda för att vara en avbild av Gud. Men vad innebär det här då? Idag är det ju vanligt att man säger att ja, man ska vara sig själv och man ska vara självförverkligande och så vidare. Men i Bibeln står det att vi ska vara Guds avbild. Dels handlar det om, som det står i versen efter, att människan ska råda över hela jorden, lägga jorden under sig. Människan ska föröka sig, styra över djuren och bruka jorden. Så det handlar på sätt och vis om ett typ av makt. Men när vi tittar på vad ordet avbild betyder får vi en lite djupare förståelse. Ordet översätts i New American Standard Bible och New King James Version som "in the image of God". Avbild på hebreiska tselem betyder bild och likhet. En intressant koppling är att det hebreiska ordet tsel, cell alltså, betyder skugga. Och som vi vet kan en skugga inte göra något i sig själv, utan skuggan gör ju precis samma sak som den som kastar skuggan gör. Ordet betyder också representativ figur. Och det här är en av de vanligaste tolkningarna av hur avbild bör förstås. Vi är menade att representera Gud. Så när vi läser vidare i första Moseboken så står det att Gud skapade livets träd och kunskapens träd. Gud sa till människorna att de inte får äta av kunskapens träd. Men de flesta känner till vad som hände sedan. En orm dök upp och sa åt Eva att om de äter av trädets frukt kommer människan få kunskap om gott och ont. Människorna lät sig förledas av ormen och åt av trädet och gjorde därmed uppror mot vad Gud hade sagt åt dem. I efterhand kan man säga att de själva ville börja definiera vad som är gott och ont istället för att lita på Guds definition. Vad som händer sedan är anmärkningsvärt. Det står att människorna började gömma sig för Gud. De visste att de hade gjort fel, vilket ledde till att de tog avstånd från sin skapare. Det står att Gud visade dem ut från Edens lustgård. Men Gud gav samtidigt ett löfte. Och det ska vi läsa i första Mosebokens 3:e kapitel och från 14:e versen. Där står det så här. Då sa Herren Gud till ormen. Eftersom du gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Det här är väldigt intressant därför att det står att det alltså ska komma någon, en avkomma till Eva, som ska krossa ormens huvud. Vem denna person är kommer vi till lite senare. Det jag nu har berättat om brukar kallas för syndafallet. Och de här följderna av syndafallet har människan levt i hela historien och lever i än idag. Vi har sett att genom synden förvisades människorna från lustgården och den absoluta närheten till Gud. Vad hände sen? Första gången ordet chata, alltså synd, nämns i Bibeln är i första Moseboks 4:e kapitel. Det handlar om Adam och Evas barn, Kain och Abel. Det står att Gud föredrog Abels offer framför Kains. Och så läser vi vad som hände i första Moseboken, alltså 4:e kapitlet från 5:e versen. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain, varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Det här låter ju märkligt, för det står ju att synden lurar vid dörren och har begär över dig, men att du ska råda över den. Så för mig låter det här som att Kain har ett val, att han kunde välja att inte synda. Och som en Guds avbild så borde han ju inte synda, eller hur? Men Kain har precis som alla människor ett val, och precis som sina föräldrar valde Kain det dåliga valet. Han blev så svartsjuk att han dödade sin bror. Sonen till de första människorna dödade sin bror. De valde synden redan från början. Så varför är synd så allvarligt? Ja, vi har redan sett hur de första människornas synd ledde till mord. På den individuella nivån kan synd vara skvaller, baktal, hat, girighet, avundsjuka, svartsjuka och otrohet. Och allt detta leder till förstörda relationer, familjer och hat och så vidare. På den globala nivån är synden vad som fördärvar jorden. Bibeln lär att genom synden kom döden in i världen. Synd är vad som ligger bakom förtryck och våld. Följderna blir, förutom omedelbara och långsiktiga konsekvenser, att vi känner oss hopplösa, misslyckade, deprimerade och dåliga. Och dessutom så är ju synden en typ av slaveri. I Nya testamentet kan man säga att aposteln Paulus beskriver synd nästan som en kraft som styr människor. I Romarbrevets 7:14 skriver han: Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Bibeln skiljer på det som är andligt och kötsligt. Det kötsliga kan man säga är vår syndiga natur. Människorna tror att de dominerar över andra genom makt, pengar, sex etc. Men sanningen är att människorna är slavar under synden. Aposteln Petrus skriver i andra Petrusbrevet, andra kapitel och 19 vers om människor som lever i synd och dessutom drar andra människor med sig att, så här skriver han, de lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, för det man besegras av är man slav under. Så om man är slav under synden, vem är man egentligen slav under? I Johannes evangeliets 8 kapitel och 44 vers så talar Jesus med människor som ifrågasätter vad han lär och säger då, Jesus säger då, ni har djävulen till far och vill följa er fars begär. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han talar lögn talar han utifrån sig själv, för han är en lögnare och lögnens fader. Jesus talar här om lögnens fader. Vem är det? Här möter vi ormen i en ny skepnad. Bibeln benämner honom senare som djävulen eller Satan. Satan betyder motståndare och han förleder oss in i synd. Ibland kallas han även för åklagaren, han som anklagar oss. Ett av de mest kända teologiska problemen är teodicéproblemet som ställer frågan om hur Gud kan kallas god när det finns så mycket ondska i världen. Kort och gott tror jag svaret är här. Dels har människan ett eget val och väljer ofta synden. Och det andra är att djävulen frestar och drar människan till att göra onda handlingar. Men Gud är rättfärdig, helig och god och han hatar synden. Synden har också en kanske oväntad konsekvens. Du fick en ledtråd när jag berättade om hur Eva och Adam visades ut från Guds närhet i Edens lustgård. Vi läser i profeten Jesaja 59 kapitlet och andra versen. Där står det. Det är era missgärningar som skiljer er från Gud. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Genom synden är vi alltså skilda från Gud. Man kan säga att synden ligger i vägen och blockerar så att människan inte kan komma nära Gud. Hur kan det vara så? Människorna var som vi har sett skapta för att leva i Guds närhet. När Eva och Adam levde i Edens lustgård står det att Gud vandrade omkring i lustgården till och med. Och att de kunde tala med honom direkt. Gud var alltså direkt närvarande med människorna. När människorna valde synd kunde de inte längre vara i hans närhet. När man läser Bibeln ser man att Gud är så helig att det som är orent helt enkelt inte kan komma nära honom. Så vad gör människan oren då? Jo, men det är ju synden. Men Gud älskade människorna och ville lösa detta problem. Trots människornas svek bestämde sig Gud för att göra ett förbund med människorna för att de återigen skulle kunna leva i gemenskap med honom. Förbund heter på hebreiska berith och är faktiskt ett av Bibelns viktigaste begrepp. Det betyder också löfte, allians och vänskap. Ett förbund är en överenskommelse, ett avtal mellan olika parter. Gud ingick flera olika förbund med människorna, från början specifikt det israeliska folket. Jag hittade en bra beskrivning för förbunden som Gud gör med människorna på internet av S. Bergman. Den lyder så här. I de bibliska förbunden är Gud den suveräne. Det är alltid han som tar initiativet och bestämmer villkoren. I Bibeln är människan aldrig en för Gud värdig part att ingå förbund med. Tvärtom. Hon är alltid en syndare som Gud av nåd sänker sig ner till och i sin stora godhet sluter förbund med. Hans förbund med människan är således i grunden alltid ett nådeförbund. Det här tycker jag är en väldigt talande beskrivning, för det säger både något om vem Gud är, alltså den suveräne, och vem människan är, alltså en syndare. Och det säger något om människans ställning till Gud. Idag vill människor göra sig själva till Gud. Man säger saker som att jag vill inte tro på en Gud som inte är som jag vill att han ska vara. Men det är inte Gud som kommer till människan på människans villkor. Utan det är människan som kommer till Gud genom hans nåd. Ett av de viktigaste förbunden slöt Gud med Mose, det israeliska folkets ledare. Israeliterna hade varit slavar i Egypten, men Gud hjälpte dem därifrån. Sen sa han till Mose i andra Mosebokens 19 kapitel och 5 vers. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Gud lovade alltså folket att det skulle vara hans dyrbara egendom, och han gav dem lagar att leda efter. Lagarna definierade vad synd är och handlade om olika sätt att vara ren inför Gud. Gud sa, ni ska vara heliga för jag, Herren er Gud, är helig. Och det är väldigt många lagar, det är cirka 613 lagar som spänner över alla livets områden. De mest kända av dem och som du säkert har hört talas om är de 10 Guds bud som gavs till Mose på 2 stentavlor. Vi skulle kunna benämna denna lag som den moraliska lagen. Kommer du ihåg hur ordet chatab betyder att misslyckas, alltså att missa målet? Buden handlar om olika sätt att misslyckas med att älska Gud, som att till exempel missbruka Guds namn, eller om att misslyckas med att älska människor, såsom att vara otrogen eller ljuga. Senare i Bibeln, i Matteus evangeliets 22 kapitel och 37 vers, står det att det största budet kan sammanfattas på följande sätt. Där säger Jesus: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa 2 bud hänger hela lagen och profeterna. Att dessa 2 typer av misslyckanden kombineras på tavlorna tänker jag innebär att misslyckas med att ära Gud hänger väldigt nära samman med att misslyckas med att ära människor. Människan var ju skapad för att vara Guds avbild. Så varje gång vi syndar mot en människa syndar vi mot Gud. Och det här går ännu djupare. Det finns en teolog och pastor som heter John Piper, och han svarade på frågan vad är synd? På ett väldigt talande sätt. Det här citatet är på engelska, men jag har översatt det till svenska. Vad är synd? Det är när Guds härlighet inte äras. När Guds helighet inte hedras. När Guds storhet inte beundras. När Guds kraft inte prisas. När Guds sanning inte eftersöks. När Guds vishet inte aktas. När Guds skönhet inte uppskattas. När Guds godhet inte åtnjuts. När Guds trofasthet inte litas på. När Guds bud inte åtlyds. När Guds rättvisa inte respekteras. När Guds vrede inte fruktas. När Guds nåd inte värderas. När Guds närvaro inte värdesätts. När Guds person inte älskas. Det är synd. Så att även om vi försöker göra olika gärningar, olika goda gärningar, men ändå inte tror på och älskar Gud, så är det ett brott mot den största lagen i Bibeln. Israels folk syndade om och om igen mot Gud. Men Gud är rättfärdig och därför måste synden försonas. I Gamla testamentet skedde det genom olika djuroffer. Och i Hebreerbrevet i Nya testamentet, Hebreerbrevet 9:e kapitel och 19:e vers, står det om Mose att han efter att ha förkunnat lagens bud för folket tog blodet från kalvar och djur och sa: "Detta är blodet för det förbund som Gud har befallt er att hålla." På samma sätt stänkte han blod på tabernaklet och alla gudstjänstföremålen. Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Tabernaklet var Guds första tempel. Man kan säga att det var som ett fint tält. I tabernaklet fanns ett första rum som kallades det heliga. Och bakom ett förhänge fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Där fanns förbundsarken, och i den förvarade man stentavlorna med budorden. I det allra heligaste rummet fick bara överste prästen gå in en gång om året, och då måste han ha blod med sig som han bar fram för sina egna och folkets oavsiktliga synder. Man kan säga att förhänget till detta rum fanns som ett hinder som låg mellan människan och Gud. Det var helt enkelt för heligt för syndiga människor att gå in där. Problemet var att djuroffrandet för människornas synder måste göras om och om och om igen, därför att människorna fortsatte och fortsatte att synda. Men varför var det så här? Varför fortsatte människorna hela tiden? Varför kunde de inte sluta synda och leva som Gud ville? Det är så här att Bibeln försöker aldrig försköna människan, utan beskriver människorna precis som de är. Människorna kan ju göra fantastiska, kärleksfulla och medmänskliga handlingar. Men minst lika ofta så väljer de att göra själviska, onda och hatiska handlingar. Genom hela Gamla testamentet kan vi läsa om hur folket om och om igen syndade mot Gud. Och det gällde även de få som i övrigt levde ganska rättfärdiga liv. Så jag tänkte att vi ska zooma in på en av dessa personer i Gamla testamentet. Kung David var en av Gamla testamentets mest rättfärdiga och gudfruktiga människor. Gud sa om David att han är en man efter mitt hjärta. David är författare till 73 av psalmerna i Saltaren, som alltså är Bibelns sång- och bönbok. Och när man läser om David så tänker man att wow, vilken gudfruktig och bra människa. Men trots det så gör David en dag något fruktansvärt. Och för att vara en sån rättfärdig person är det en väldigt oväntad handling. Han skickar sin vän Uria till krigets front för att han ska dö. Varför gör han det? Jo, det är så att David har legat med Urias hustru Batseba, och hon har blivit gravid. Uria dödas i striden och David tar hans fru. Så en tid senare skickar Gud profeten Natan till David med ett märkligt budskap i form av en berättelse. Och den ska vi läsa i Andra Samuels bokens 12:e kapitel. Där säger Natan så här, alltså till kung David: "Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andra var fattig. Den rika hade får och boskap i stor mängd. Men den fattiga hade ingenting alls, utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit och drack ur hans bägare och låg i hans famn, och det var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då ville han inte ta av sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom, utan han tog den fattiges lamm och tillagade det åt mannen som kom till honom. Den rättfärdige kungen David blev mycket arg när han hörde berättelsen. David sa att den man som har gjort så mot den fattige, tagit allt vad han ägde trots att han själv hade allt, förtjänar döden. Och då säger Natan något oerhört. Du är den mannen. Du är den mannen. Den rättfärdige David är inte rättfärdig. Precis som alla andra är han en syndare. För synd är ett drag som går djupt. Det är rotat i våra begär och själviska önskningar. Precis som själva ordet synd betyder att misslyckas, så misslyckas vi med att vara människor som verkligen älskar Gud och andra. Vi misslyckas med att behandla människorna så värdigt som de förtjänar, som Guds avbild. Det är en djup självisk impuls som driver oss mot detta beteende. Synd handlar om mer än att göra dåliga saker. Det handlar om hur lätt vi lurar oss själva och skapar illusioner där vi intalar oss att våra dåliga val är bra. Detta leder till en kedjereaktion av förstörelse. Synden hade ödesdigra konsekvenser för Davids kungahus. Hans son med Batseba dog och en kedjereaktion av andra problem i kungariket startade. David förstod att han inte bara hade syndat mot människor utan mot Gud. Och han förstod att han måste ha Guds förlåtelse. Och då skrev han den 51:a psalmen. Och jag tycker att det här är en av de absolut starkaste psalmerna för Davids förkrosselse och längtan efter Guds förlåtelse är så tydlig i den här psalmen. Han fullkomligt häller ut allt som han har i hjärtat. Och vi ska läsa nästan hela. Alltså 51:a psalmen. Där skriver David: Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig, har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar. Du är ren när du dömer. Ja, med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat. Lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren. Tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig höra fröjd och glädje. Låt de ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från min blodskuld. Gud, du min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer gläder dig inte, Annars skulle jag ge dig det. Brännoffer vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. Det här är ju så mycket som... Det är så mycket man förstår när man läser den här salmen. Dels att det är Gud som är den som kan förändra människan. Dels att det är Gud som kan förlåta. Och dels så läser vi här det som David upplever. Att ha ett förkrossat hjärta. Han säger till och med att det är det du Gud vill ha hellre än slaktoffer. Vad innebär det att ha ett förkrossat hjärta? Om vi återgår till Frank Mangs bok så beskriver han det så här. När hjärtat är förkrossat är det slut med all vår berömmelse. Vi inte bara vet att vi ingenting är, vi känner det. Och då är det också slut med all tanke på självförbättring. Man har ingenting kvar att förbättra. Allt är besmittat, allt är fördärvat, allt är orent, allt är under förbannelsen. Man ser sig själv som ett enda stort stycke nattsvart synd. Jag tror att det handlar om en stark insikt av hur syndig man faktiskt är. Och hur får man denna insikt? Jag tror att den kan komma av då man förstår något av hur helig Gud är. Frank ställer frågan på följande sätt. Har du någon gång stått inför Herrens ansikte och förnummit den oerhörda kontrasten mellan hans renhet och din orenhet, hans helighet och din synd? Det här kan ju tyckas som en ganska konstig fråga, för det är väl inte så många som har stått inför Herrens ansikte. Men en person som faktiskt fick uppleva att vara inför Herrens ansikte var profeten Jesaja. Han fick beskåda Guds helighet i en syn. Så här skriver han i boken Jesaja kapitel 6 från första versen. Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer, en typ av änglar alltså, stod ovanför honom, var och en hade de 6 vingar. Med 2 täckte de sina ansikten, med 2 täckte de sina fötter och med 2 flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. När Jesaja såg Guds helighet sa han, ve mig, jag förgås, för jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kungen, Herren Sebaot. I mötet med Guds helighet förstod Jesaja omedelbart hur syndig han var. Ja, till och med hur syndiga folket var. Om vi går tillbaka till David tror jag att David levde så nära Gud att han insåg hur syndig han var. Kanske han hade sett något av Guds helighet. Att inse att man syndat mot den helige guden är en fruktansvärd insikt. David beskriver känslan i 32 salmen. Där skriver David... Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka, sela. Då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina brott för Herren. Så förlät du mig min syndaskuld, sela. David hade förstått att han behövde Guds förlåtelse. Om vi inte har förstått att vi behöver det är någonting väldigt fel i våra liv. I år så har jag läst mer än jag har gjort i hela mitt liv i Bibeln. Och det här har varit väldigt livsförändrande för mig i grunden. Det känns som att jag har lärt känna Gud på ett helt annat sätt än vad jag har gjort någonsin tidigare i mitt liv. Och jag har läst väldigt mycket just om det här med synd, om dåliga handlingar vi gör, om hur Gud vill att vi ska leva. Och jag har läst om många personer i Bibeln som har känt väldigt stor skam inför när de har gjort dåliga handlingar. Och jag har ju förstått att Gud vill ju att, alltså en av de vanligaste saker som återkommer i hela Gamla testamentet och Nya testamentet, där omvänd er. Om ni har syndat så omvänd er, sluta göra det, ångra det liksom. Be om förlåtelse till Gud. Gör bra mot människorna. Och det var ju många saker som jag ångrade, alltså verkligen kände ånger för. Men så var det flera saker som jag har gjort mot människor som jag inte ångrar. Och jag tror att man hamnar i den här bortförklaringstänket. Att ja, men den här gjorde fel mot mig först eller och sådär. Så att man försöker bortförklara och förminska dåliga saker som man själv har gjort. Och jag kände att det här är inte rätt sätt att tänka på. För att Bibeln lär ju också att även om vi blir behandlade så ska vi dåligt behandlade så ska vi behandla andra bättre än vad vi själva blir behandlade. Så att jag började fundera, varför känner jag inte skam över en del saker jag har gjort? För att skammen leder ju till att man vill omvända sig och sluta göra dåliga saker. Så jag bad faktiskt till Jesus att gör så att jag förstår vad det är jag har gjort mot folk. Gör så att jag förstår hur du känner om min synd. Gör så att jag får en annan syn på min synd. Alltså samma syn som du, Gud, har. Och det här bad jag för en längre period. Och sen så var det då för ett tag sedan så gick jag en promenad vid sjön här i närheten. Jag sitter i Örebro och jag gick en promenad vid Hjälmaren. Så började jag tänka på de här sakerna och bad väl det igen att jag skulle förstå vad det egentligen är jag har gjort mot folk. Och helt plötsligt så kände jag att jag kunde inte andas. Det var en otroligt märklig känsla som kom över mig. Jag kunde inte andas och det kändes som att jag inte fick luft och jag var tvungen att stanna och ställa mig vid en bänk och liksom försöka att kippa efter luft. Och det kändes som att hela min synd som jag har gjort i mitt liv kom över mig otroligt stark. Jag har faktiskt aldrig varit med något liknande i hela mitt liv. Och det var som att jag för första gången verkligen förstod. Alltså jag tror inte någon kan förstå verkligen hur helig Gud är. Men mer än jag någonsin hade förstått i alla fall så förstod jag hur smutsig och befläckad jag är inför den helige guden. Jag insåg hur ovärdig jag är. Och det var en så enorm tyngd som kom över mig. Och jag började tänka på det här, nu när jag säger det här också, att alltså inför den här upphöjda tronen, omgiven av serafer som ropar helig, helig, heliga Herren Sebaot, så är jag verkligen en syndare. Och jag ska återkomma till den här berättelsen om vad som hände vid sjön, men Bibeln berättar ju om att vi alla en dag ska stå inför Guds domstol. Och där kommer vi alla att dömas skyldiga därför att alla har syndat. Det finns bara ett sätt att inte dömas skyldig på den domens dag. Och det är om vi har Guds förlåtelse. Och det spelar ingen roll om vi försöker göra goda gärningar för att slippa domen. För vi kommer fortfarande med Guds mått att vara syndare. Och i Jakobs brev 2:10 står det att den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Så hur vi än gör, hur mycket goda gärningar vi än försöker göra så är vi fortfarande syndare. Så vad kan vi göra då? Ja, absolut ingenting. Inte i oss själva i alla fall. Men tack och lov så är Gud en kärleksfull, rättfärdig och nådig Gud. Och rakt igenom Bibeln så kan vi läsa om att när människorna vände sig ifrån Gud så slutade han ändå aldrig att älska dem. För Guds trofasthet, kärlek och lojalitet är mycket starkare än människans. Så när människan fortsätter att svika Gud, fortsätter Gud att älska. Och därför ville Gud själv lösa problemet med människornas synd. Så för flera tusen år sedan började Guds profeter att tala om ett kommande nytt förbund. Gud skulle göra något oerhört, något som ingen hade kunnat föreställa sig. Och i profeten Jesajas 53 kapitel med inledning redan i det 52 så står Bibelns kanske starkaste profetia med ett obeskrivligt budskap. Det står om någon som ska ödmjuka sig trots att han själv är syndfri. Det står om någon som ska bestänka många folk med försoningsblod. Det står om någon som ska lida och dö för oss. Om någon som tar våra sjukdomar och smärta på sig. Det står om att någon ska komma och gå in i överträdarnas ställe. Alltså i vårt ställe. Någon som ska ta vårt straff på sig. Och att vi genom honom ska förklaras rättfärdiga. Det står om någon som ska bli ett offerlamm. Och det står att han ska bli upphöjd. För 2000 år sedan föddes en man i Betlehem utanför Jerusalem i Israel. Han hette Jesus. Jesus predikade ett omvälvande budskap. I Bibeln står att Jesus är den osynliga Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Jag tänker att Jesus är den ultimata Guds avbild. Han lärde oss att vi ska tjäna andra och söka andras bästa, inte vårt eget. Vi ska ödmjuka oss för varandra. Han sa att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Och han sa att han har makt att förlåta synder. När han sa det tyckte folk att han hädade. För vem kan förlåta synder utom Gud? Men om Jesus hade det kommit en röst från himlen som sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Jesus är alltså Guds son. Och Jesus var syndfri. Han hade aldrig gjort något fel. Men hans radikala budskap gjorde att folk ville döda honom. Guds son dödades genom ett fruktansvärt romerskt dödsstraff. Jesaja berättade om någon som skulle bli upphöjd. Och Jesus spikades upp på ett kors på Golgata. Det var så han upphöjdes. Detta är den mest revolutionerande händelsen i historien. Guds son, Jesus, blev dödad av människor. Men vad innebär det egentligen? Så här skriver aposteln Paulus i andra Korintherbrevet, 5 kapitlet, 21 versen. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Jesus var totalt ren och syndfri. Och när jag stod där vid sjön och jag hade bett om att få allvaret av min synd uppenbarad för mig och jag insåg hur syndig jag är, desto mer förstod jag också hur ren Jesus är. Vi brukar ju säga att jag, Jesus, tog ditt straff på sig. Jag hade bett att jag verkligen skulle förstå vad detta innebär. Och plötsligt så insåg jag det starkare än jag någonsin hade gjort tidigare. Det var som om jag kunde se korset framför mig. I mitt hjärta fördes jag 2000 år tillbaka i tiden framför ett kors. Och jag visste att jag var värdig att själv hänga där på grund av de synder jag gjort i mitt liv. 2000 år kan låta som en lång tid. Men det står att för Gud är 1000 år som en dag och en dag som 1000 år. När Jesus hängde på korset bar han mina synder på sig. De synder han visste att jag skulle göra och också gjorde. När han dog för mig var jag där. Inom mig kunde jag liksom se Jesus stå framför mig och säga: jag tar ditt straff på mig. I Jesajas profetia står det att han gått in i överträdarnas ställe. Vilka är överträdarna? Det är du och jag. Jesajas profetia gick i fullbordan. Jesus gick in i överträdarnas, i mitt och ditt ställe och tog vårt straff på sig. Och jag fylldes med skam och sorg att han, den syndfrie och rene, dog istället för mig. Han som förlät dig och mig, som det står i Johannes evangeliets 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är ofattbart att han gjorde det. Han som det står i uppenbarelsebokens 19:11, heter trofast och sann. Han som kommer det nya förbundet, som det står i Hebreerbrevets 9:15. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet, när han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. När Jesus dog trodde hans lärjungar att allt var över. Men i hans död gick Guds ord i Bibelns första bok i uppfyllelse. Jesus var den avkomma som skulle krossa ormens huvud. Därmed krossade han ondskans huvud. I Kolosserbrevets 2:13 skriver Paulus: han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Han blev det slutgiltiga offret, Guds offerlam. När Jesus dog för våra synder upprättade han relationen med Gud. Detta skedde både bokstavligt och andligt. Jag berättade om det förhänge som skilde det heliga från det allra heligaste i templet. Markus evangeliets 15:38 berättar om vad som hände det ögonblick Jesus dog. Det står: då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sa han: den mannen var verkligen Guds son. Det var först då de som dödat honom insåg vem han var. Han som upprättade relationen med Gud så att vi nu kan leva i hans närhet. Jesus sa i Johannes evangeliets 14:6. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Kommer ni ihåg när jag berättade att när vi står inför Guds härlighet förstår vi hur helig Gud är? Och Jesus säger: nu känner ni honom och har sett honom. Jesus är den enda som kan medla mellan oss och Gud. Genom honom erbjuds evigt liv i gemenskap med Gud. Bibeln berättar att Jesus återuppstod efter 3 dagar. Han lever idag och han vill att du tror på honom. Han vill att du tar emot den gåva han har gett dig. Han dog för dina synders förlåtelse. Du kan få en relation med Gud och evigt liv. Du kan erkänna att du handlat fel mot Gud, dina närmaste och dig själv. Jesus vill att du personligen överlåter dig till honom. Att göra det är det bästa och viktigaste beslutet i hela ditt liv. I Jesu namn kan du be till Gud om syndernas förlåtelse. Gud och Jesus kommer in i ditt liv som en verklig förändringskraft och du får hjälp att vända dig bort från dina synder. Du kan tacka för att du är förlåten. Förlåtelsen är av nåd och inte av gärningar, för Jesus vill att vi ska omvända oss och leva ett liv i helighet med honom. Du blir medlem i Guds familj och Gud blir din far. Du får en nära och personlig relation till Jesus och Gud. Det är därför vi brukar säga att kristen tro inte är en religion utan en relation med Gud. Vad händer sen? Jesus sa i Johannes evangeliets 14 kapitel och 26 vers: Med hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Vem är hjälparen? Det är den heliga ande. Frank Mang skrev i sin bok: Ett förkrossat hjärta är resultatet av den heliga andes dödsstöt åt en människas självliv. Det var det jag upplevde den där dagen. När vi mottar Jesus flyttar Guds heliga ande in i oss. Guds ande flyttar in i dig och mig. Hur ofattbart är inte det? Och det var en av mina andra insikter den där dagen vid sjön. Att jag på något sätt för första gången förstod hur stort det är. Att Guds heliga ande flyttar in i mig. Jag som är en syndare. Det är helt ofattbart. Och det sker genom att jag har tagit emot Jesus. Och det kan ske också med dig. Den heliga ande hjälper oss att leva liv i helgelse. Det vill säga att ta avstånd från vår synd. Bibeln uppmanar oss till omvändelse, att ångra våra synder och att försöka sluta synda. Vi försöker att bli mer lika Jesus. Detta kan vi inte klara själva, utan det måste ske genom den heliga andes ledning. Detta kallas helgelse. Att försöka leva på ett bättre sätt är lättare med hjälp av Guds ord och den heliga andes överbevisning om synd. Om anden säger Jesus i Johannes evangeliet 16 kapitel 8 vers: Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. När du blir kristen får du en ny identitet och en ny mening med livet. Du får evigt liv tillsammans med Jesus och Gud. Och du får ett nytt hopp att se fram emot, nämligen Jesu återkomst. I Hebreerbrevets 9 kapitel 28 vers står det om Jesus: Och han ska träda fram en andra gång, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Jesus ska komma tillbaka och ta emot dem som tillhör honom. Jag avslutar med några ord ur Uppenbarelseboken som handlar om vad du kommer att få uppleva när Jesus kommer tillbaka, om du har tagit emot Jesus. Vi läser ur Uppenbarelsebokens 21 kapitel från första versen. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. För det som förr var är borta. Det här är vårt eviga hopp, som också kan bli ditt. Ta emot Jesus i ditt liv. Amen. Herre, vi tackar dig för det här otroliga som du gjorde för oss. Den här dagen när du dog för 2000 år sedan för våra synder. Tack Herre för att du visste om allt det vi skulle göra. Och för att du gav din förlåtelse genom Jesus Kristus, din son. Trots att vi inte förtjänade dig, trots att vi inte trodde på dig. Tack Herre Jesus Kristus för det du har gjort för oss. Jag ber också för den som lyssnar, som har hört det här budskapet idag, kanske för första gången. Tack Herre för att du älskar den här personen som hör på ditt budskap om din kärlek och förlåtelse till alla människor. Tack för att de som har hört på det här budskapet ska förstå hur mycket du älskar dem och att du vill ge dem din förlåtelse. Och att det de behöver göra är att tro på dig. Tack Herre för att du är med dem varje dag, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen.